På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Välkommen till Unionen.
Hej, jo, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning, för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Ja.
Hallå, pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses hemma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Hej hopp, välkommen till Dansmusikpodden.
Hej hopp.
Japp, det var nytt va?
Ja, jag tror det var ny.
Jag ska säga här, det här är ditt första temaavsnitt tror jag som du är med på.
Ja, du brukar köra dem solo.
Ja.
Men nu får jag också vara med.
Nya tider. Mm. Du får vara med. Jag har aldrig hindrat dig från att vara med, men... Nu är du här. Här är också Nathan Hammelberg. Tjena, tjena.
Tjena. Kul att vara.
Ja, men...
Välkommen.
Ja, varmt välkommen.
Jag är också ny till temaavsnitten, så jag känner mig också lite sådär.
Exakt.
Kanske inte kommer bidra så mycket.
Nej, alltså tema är svårt tycker jag, för att jag har inte varit stenhård i tema. Jag har inte satt temat riktigt än, eller liksom avsnittstiteln.
Nej.
Vi får se vad den blir i efterhand. Lite grann. Men jag tänker att vi rör oss med klubbmusik, elektroniska dansmusikens födelse, lite Chicago, Detroit, lite sånt. And beyond, liksom.
And beyond, som det alltid blir.
Exakt. Men kort introduktion, jag skrev kulturskribent och krönikör för att någon annan hade skrivit det.
Okej.
Och DJ och festarrangör.
Ja, men
etc. Typ så.
Ja, något sånt. Absolut. Jag vet inte, som så många i min årskull eller någonting så började jag med att man tyckte att hiphop var skitfett. Så här, det var coolt att dansa, det var coolt så här, med graff. Det var så här bubbligt och den vägen så tog det liksom skitlång tid för att det att så här, utvecklas till att gilla det som är ännu hårdare.
Just det.
Så här, liksom, alltså jag tror att jag till och med liksom inte ens... Jag definierade mig nästan mot house. För man bara, det är hårdare med rave.
All så, right.
Så man bara, fast så var det en massa house man lyssnade på.
Ja,
det så. Ja, reda ut de där begreppen. Kanske det vi ska göra.
Ja. Nej, det är, alltså, vi har försökt i 3 år här nu. Redan. Okay. Alltså, det var därför jag frågade innan vi började spela in. Så, men har du lyssnat någonting på podden innan? Alltså, är det någonting vi gör här? Så är det liksom försöka pinpointa genres. Vart det började, vart det slutar, vart det är, vart det kommer ifrån. Och så
men det blir, jag tänker att det blir så mycket, de avsnitt jag lyssnar på, det är lite så här plockepinn. Eftersom alla har sin egen väg in.
Precis.
I saker. Och att många kanske upplevelser av någonting eller passion för någonting. Alltså det står också i relation till någonting. Någon är så här, men jag var helt inne på så här bodysynt och sen kom jag på teknoklubb. Eller någon annan är så här, jag breakade och lalala. Eller vad det nu må vara liksom. Och att så är väl egentligen när man går... Jag vet inte, jag ska inte föregå. Men jag tänker att det så var det väl en variant av det. Var det för liksom många av de här liksom tidiga movers and shakers i Chicago och Detroit också? Mm. Att de kom från ett håll och så blev den musiken som vi nu ska prata om.
Ja, exakt. Vi får väl liksom röra oss mellan lite kanske... Jag tror inte det blir så här, det är inte här, det här man ska lyssna på om man vill ha en renodlad faktastory från början till slut, kanske. Vi kanske kan... Du kanske vet allt och jag vet
en del.
Men det är kul också att kunna prata liksom friare, lite mer filosofiskt typ.
Det är så vi jobbar här.
Mm. Exakt, filosofiskt.
Allt bra.
Jag tänkte börja med att bryta temat. Bara som en, vi har haft några, du är ändå om vi ska transparenta, du har en vänster vinkel på liksom det du...
En del åsikter.
Ja, men exakt.
Ja,
och det är intressant, för vi har haft några högerprofiler här.
Det är sant. Alltså, men inte, jag tycker inte det är konstigt. Det känns som att...
Har vi?
Jo, men Mattias Svensson har gästat oss och pratat om lite så här danstillstånd och sånt. Och
jag gillar honom, förvisso.
Ja.
Men.
Ja, men precis. Anders Varvius har varit här. Båda de har väl ändå, de får väl sägas. tillhöra det på, eller frihet.
Jag tror du skulle säga kalla sig heller frihetlig liksom,
exakt,
om man ska vara, men skitsamma. Exakt. Min frihetlighet är kanske från ett annat håll också, men det är ju lite sådär, alltså jag gick i gymnasiet när Trittnaha var en grej och Frihetsfronten och så, och den platsen var ju liksom, den kommer nog inte att återuppstå. Men det var väl liksom nästan som att vara i ett så här IRL-flashback utan folk som trollar. Alltså folk fick stå för vad de tyckte liksom och sånt där. Och det var kanske inte liksom nedlusat med nassar. Men det fanns folk som var typ, jag är ju nationalsocialist. Sen, någon typ av högeranarkism liksom.
Ja.
Men där som jag hörde Mika Snickers, så tror jag första gången jag hörde honom DJ liksom. Och då körde han liksom inte ens, alltså någonting jag älskar, det är när folk, när man själv har så lite att jobba med att man gör underverk med det man har att jobba med. Så han körde typ så här hiphop-instrumentaler på 45 för att kunna mixa det med techno och sånt där liksom.
Mika måste jag göra hit, by the way. Jag har frågat någon gång, så jag frågar igen.
Jag satt upp ett dansmusik på den sticker i hans butik, så han borde.
Men får jag säga någonting om det där med liksom höger och vänster? Jag tycker, jag hade någon snack med min vän Patrick Richard. Och jag vet inte, det var, jag ska inte nämna några namn, men vi pratade lite om så här, när folk försöker kanske så här, ideologiskt positionsbestämma typ något kulturellt fenomen, om det nu är techno eller raves eller vad som helst, eller liksom säga att det här är liksom en arbetarklassens uttryck för bla bla, eller det här är en liberal frihetsutrymme, whatever liksom, att alla de där är liksom en konstig tvångströja, alla de sätten att förstå någonting är, skulle jag säga, liksom, av sin natur någon sorts förminskning av vad någonting är. För allting som är fett är ju ganska motsägelsefullt och liksom inlämmar saker som är varandras motsatser. Liksom. Och det kommer hitta så här folk som är så här gangsterkapitalister som är socialister i sin ideologiska övertygelse. Och kommer du hitta folk som är så här borgerliga humanitärer. Och, you know, så här. Så det finns liksom inte. Och det är väl lite kanske det, jag tycker att en poäng med klubbar, framförallt när de är spretiga, det är ju liksom att man får omförhandla lite vad, vilken plats man har och vem man är, och man får testa grejer liksom.
Men alltså är det inte så också att just i dagens klimat, att det blir så jävla, alltså som du sa, man är så snabb på att labla någonting, fast nu snackar vi politisk färg, men typ höger eller vänster. Vi har blivit som USA. Det blåa laget mot det röda laget. Och så finns det ingenting däremellan. Och du är antingen eller. Och sen så är det så här, ja men du tillhör dem. Ja men då kan inte vi. Alltså förstår du, att det har blivit så jävla. Man kan faktiskt vara både och.
De flesta människor är ju det.
Ja men precis,
så det,
exakt.
Det är ju mer så här, i offentligheten, så om du sticker ut hakan, då sätts du i ett fack.
Exakt.
Så att om du till och med själv säger, ja men jag är, så här, jag är liberal i narkotikafrågor, jag är konservativ i frågan brott och straff, och jag är socialist i så här välfärdsfrågor. Det där tror jag det är fett många som är liksom.
Ja, alltså det är alltid, alltså fan, vi är ju komplexa människor. Alltså det är, det är så kul, eller kul, det är ju jävligt dark på ett sätt, men jag tycker att, alltså, att allting blir så jävla förenklat.
Men jag tycker en skön grej med klubbsfären är att man, upplever jag, ganska sällan hamnar i en position där man pratar om sånt överhuvudtaget. Alltså,
men är det rätt forum på ett sätt?
Nej, jag menar inte det. Jag brukar ändå tänka att så här, att någonstans, om man nu är ideologiskt, liksom, alltså, om man har en hemvist någonstans, så tänker jag ändå att ofta att det brukar mötas. Alltså att alla är ganska överens om så här, ja men vi gillar ett fritt klubbliv utan för mycket restriktioner. Det brukar liksom, det brukar inte vara något problem oavsett om man pratar med, ja, vilken hemvist man pratar med.
Men så är väl också, jag tänker att det är fett många, kan vi säga, subkulturella sammanhang, det behöver inte ens vara musikrelaterat, där det finns en sån liksom, vad ska vi säga, cordon sanitär, så här gentleman's agreement, alltså typ i så här läktarkultur, i fotboll, det finns massa ultras som är höger, som är vänster, som är det ena och andra liksom. Men så har man, då måste man säga, hur ska vi få det här funka? Då måste alla låta alla ta plats. Så det, jag säger inte att det okomplicerat. Om några står och skriker liksom, jag vet inte, homofobiska ramsor eller någonting, då kanske det är några som sitter bredvid och bara, kul, jag vill inte ens vara här. Typ. Men ändå att det blir ju rätt mycket så att, alltså det är ju så svårt som punken, att liksom vi ska värna om våran scen. Sen kan ju det bli liksom Alltså ibland kan man ju fan hata subkultur. Folk ska vara såhär, nej men folk ska vara gatekeepers, du har inte äkta bla 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 på ja. Dig eller någonting. Mm. Eller liksom du tyckte fel så då passar du, du kan liksom inte uttala dem hiphop eller fan vet jag. Liksom.
Nej. Nej men det pratade vi också om lite innan vi spelade in, va? Om transens åter. Alltså där finns det väl olika, så jag i gamla i trans-gamet och nu när saker och ting kommer igen. Jag tycker ändå vi är ganska accepterande och öppna. Alltså.
Ja,
men jag kan tänka mig ändå att vissa känner att nu kommer någon, nu passar det. Eller liksom.
Absolut. Mm. Men jag har själv varit där. Mm. Alltså jag kommer ihåg, jag tror att många just i trans-scenen nu är så här, vad fan är det som håller på att hända? Nu håller det på att bli kommersiellt, nu håller på att hijacka våran kultur. Mm. Men jag kommer ihåg att jag kände exakt så där när EDM-en kom. Jag bara, fuck, nu slänger folk runt med termen house till höger och vänster. Bara, nej. Stopp. Det här har ingenting med house att göra. Sluta kalla det för house. Det är fucking pop med dansbeat liksom. Mm. Och så vidare. Och det är det som håller på att hända med transen nu. Typ. Mm.
Ja, det här kan vi prata om också ett avsnitt. Jag som började kanske att vika av.
Vi hamnar alltid i trans-träsket.
Ja, exakt. Men vad fan, vi blickar lite mot Chicago och Detroit ändå. Då.
Titta inte på mig då, vi har experten här.
Ja, exakt.
Jag är här för att lära mig då.
Exakt, jag var tvungen att kolla ändå på Google Maps så här, hur långt det var emellan.
Ja, det är faktiskt exakt alltså på kanske 2 kilometer lika långt som det är mellan Stockholm och Göteborg.
Är det så?
Ja.
Mm. Inte så långt med amerikanska mått.
Nej, nej, verkligen.
Är det runt 45 mil eller sånt där fick jag upp, tror jag.
Ja,
någonstans där
omkring, liksom. Nej, men det är ju liksom... man kan ju börja med att säga att det var... Så, snackar vi så 40 år... 45 år innan idag. Mm. Och väldigt många år innan internet så var det ju ändå på nivån att folk faktiskt åkte mellan städerna. Liksom. Mm. Kanske mer att folk från Detroit åkte till Chicago... Men ändå.
Ja, jag skrev upp någon intressant grej om att det var typ Derek May som sålde någon vad fan var det? Ja, men någon trummaskin till Frankie Knuckles liksom. Ja, det har skett utbyte helt klart åt båda hållen säkert.
Verkligen. Men jag tror också, alltså det är ju, jag tror inte folk fattar, om man säger Chicago, då tror jag folk tänker i Sverige tänker sig Al Capone eller någonting så här,
ja, förbud. Kanske.
Men det är viktigt att komma ihåg, Chicago, det är ju liksom fram tills för 40 år sedan, eller 39 år sedan, 1984, så var det USAs näst största stad. Det var liksom, LA gick om då, men Chicago har varit liksom den feta staden. Jag tänkte på det. Jag ville säga någonting om, men jag är i Stockholm, jag är extremt mycket Stockholm, så att det kanske är provocerande. Men jag älskar städer som är stora, som inte är huvudstäder. Mm. Alltså som inte har fått liksom ovanifrån av liksom den politiska makten, har fått kulturella institutioner, utan de har fått dem för att de liksom, alltså det bara byggts upp underifrån. Sverige är lite extremt om man kollar ut i Europa, men i Italien, då har du så här, du har Milano, du har Neapel som är typ lika stora som Rom. I Frankrike, okej, Lyon och Marseille är inte lika stora som Paris, men de är fett stora. I Spanien har du liksom, åtminstone Barcelona, det är liksom inte ett centrum. Och Tyskland, det är ju bara sen återföreningen som Berlin är det här stora, största. Men innan det, liksom, ja, då var det lika mycket Hamburg, München, Köln.
Men just med Tyskland så får jag det intrycket att det är så. Att det inte är lika huvudstadscentrerat just i Tyskland.
Nej,
det är ju jävligt stort land alltså till ytan, men det är jävligt mycket stora städer utspritt.
Verkligen. Och kulturellt så är det, kommer jag bara typ sist jag bara åkte förbi i Hamburg så gick jag in på liksom motsvarande pressstopp och så är det så här kanske så 150 tyskspråkiga liksom så här vecko- och månadsmagasin som alla är liksom superglossy och skitvälskriva. Man bara, Jesus, i Sverige då är det så här, ja, men det finns typ så här filter och offside och någon typ. Alltså, nej, men att det är den här tyngden det gör. Men om man ska tillbaka till Chicago kanske liksom att både Chicago och Detroit, är det Chicago och Detroit, de var så rika. Nu Detroit började liksom vara på dekis, en lång väg in på dekis innan ens det vi kallar techno var typ påtänkt. Men det är fortfarande så att om man ska ta specifikt så här, svarta historien i de städerna, så var det ju så att när egentligen omkring första världskriget egentligen, så började ju det som man kallar the Great Migration, när lika många som bodde i hela Sverige då, svarta människor, flyttade norrut. Och de flyttade förvisso till typ New York och Harlem, men otroligt många flyttade till Chicago och Detroit. Och så har vi ju liksom, ja, men Chicago blues, och det finns otroligt mycket jazz och soul och gospel i Chicago. Men sen Detroit, Motor City, där fanns det massor av arbetstillfällen som efter kriget, liksom, USAs industri var basically unfucked with. Så då blev det så här, svarta kunde aspirera på ett liv som de aldrig kunnat haft förut i södern. Så det var liksom massmigration. Så här, och det är ju på, vad ska man säga, axlarna av det där som både Chicago House och Detroit Techno någon gång kom. Men Detroit Techno kom kanske när det hade liksom, den här boomen hade punkterats. Chicago House når fortfarande liksom, ja, men ganska mycket aspirationer kopplade till. Ja, men det fanns en optimism liksom, som var helt stark. Jag tycker man kan nästan höra det i musiken. Alltså, om ni tänker så här, om man ska liksom måla en bild av house jämfört med techno. Så techno är lite mörkt jämfört med house, är lite så här, ja, men peppigt liksom. Så där.
Säg det, gladare. Mm.
Ja, men typ. Och sen, som, om man ska ta också så här estetiskt, så tänker jag också att det är ju liksom ett jävla hittepå att göra en åtskillnad mellan house och techno i en tid i historien. Sen blev det verkliga skillnader, liksom, eller genre-typer. Men till en början var det liksom mer att techno var ett adjektiv som man sa om vissa låtar som var liksom nedstrippad house, och där det elektroniska stod i förgrunden. Men jag tänker att det är intressant i sig, men kanske ännu mer intressant tycker jag, det är den här vad ska man säga, tracks versus tunes. Att det fanns de där som hade liksom gjort någon sån här bastardversion av Italo Disco eller synt, där de bara tog liksom skelettet och använde det som liksom drum patterns nästan. Versus det här som är disco med andra metoder, med liksom diva-vokaler, och det finns en typ låtstruktur som är så här vers, refräng, brygga. Den tycker jag nästan är mer intressant än att prata om house techno, om man ska vara lite, gå till grunden med det liksom.
Mm. Men vad är din take på liksom, om du ändå ska dela upp det då? Alltså, eller så här, det finns ju lite olika historiebeskrivningar och så här, ja, men Frank and Knuckles och The Warehouse och så, vad är liksom, vad är din födelsebeskrivning liksom av house-musiken?
Ja, det där liksom, vad ska vi säga, etymologiska, som man säger, det är ju väl liksom att house kommer från warehouse, som du var inne på.
Mm.
Men mer specifikt så var det väl kanske att jag tror att det finns en myt om att svarta USA är i någon bemärkelse mer homofobiskt än övriga samhället. Och den är ganska hårt debunkad i massor med sammanhang. Det är liksom lite mer tvärtom. Inte för att liksom svarta är så här ädelt antihomofobiska, men mer att man har varit tvungen att förhålla sig till liksom att vi är ändå liksom outgunned, så vi måste ta hand om varandra på något sätt. Liksom. Så det har funnits en lite mera i praktiken acceptans för ja, men det här är min lillebror, han är gay. Den som ger sig på honom, för fan. Typ den stilen.
Ja, liksom. Jag fattar vad du menar.
Ja, och den finns ju liksom i ganska många minoriteter i världen om. Liksom. Men det skulle jag lägga till då, det är väl kanske att många av de här platserna i USA och i hela Nordamerika faktiskt, jag skulle säga, även i Kanada, där som har varit så här kulturella nästan meckan för svart kultur, så här Atlanta, Harlem, men Chicago också, där har funnits en väldigt rik gay-tradition, en så här svart gay-tradition. Och den, ja, men tar man då Chicago, så var det ju ändå, även om det så här, såklart fanns liksom renodlade, eller primärt gay-klubbar, gay-diskon. Så dels många av de som DJade på dem DJade på andra typ mainstream-klubbar. De var inte mainstream, de var typ underground. Men de var ändå för alla oavsett sexuell läggning och sånt där. Så det fanns en sån, vad ska man säga, cross-pollination. Men det var ändå liksom att det här platserna som var i första hand liksom, här är för svarta homosexuella att gå ut och röja. Där tror jag att musiken utvecklades hårdast. Jag tänker, i Sverige, jag vet inte hur, vad er erfarenhet är, men när jag var liten, eller ung, så man hängde en del på, ganska mycket på gayklubbar. Dels för att det var liksom där hände mycket och där, jag var där när man kom in där innan man kom in någon annanstans utom på raves typ. Och då, det är ganska många vänner som DJ-t mycket på sådana ställen. Det har alltid varit en sån här kompromiss mellan liksom, några vill höra så här slager och eurodisco och några vill höra så här fan pumpande New York house eller praktiken garage liksom.
Ja, alltså jag har hängt nog en, jag ska inte säga mycket, men en del på gayklubbar när jag började gå ut. Och det var väl för att det var typ där man kunde höra housemusik.
Mm.
Och sen, men det jag minns, det här är jävligt länge sedan, men det jag minns är att det var också där, alltså förutom att där samlades liksom folk som var gay, men där samlades också folk som ville, alltså straighta människor också som bara ville lyssna på house.
Oh.
Så det var liksom den blandningen. Man sa, ja men vi drar dit. Ja men där spelar de bra musik. Okej, okay, let's go. Och sen så sket man ju i om det var en gayklubb eller inte. Utan det var så här finns det bra musik. Och så var det liksom jävligt. Det var ju en gayklubb, men det var ändå liksom.
Men mixed.
Mixed. Liksom.
Men när är du född?
74.
74. Ja, men då har vi
år på oss.
Det var lite olika referenser. Men ja, exakt. Ja, men vi hängde väl också på, alltså det fanns ju arrangörer som gjorde lite både och. Alltså så här Monday Bar på den tiden. Mm. Focus.
Till exempel.
Exakt. Hade väl också, ja men säkert olika från olika event, men också blandat.
Ja, men jag tror att om jag inte har helt fel så slog båda de arrangörerna du nämnde nu, slog sig ju ihop med olika gayklubbar och hade liksom, tog in då, eller det liksom beblandade så att de hade, ni har hand om det golvet. Och sen har vi stora golvet. Så att det, för att, alltså,
om man har QX som partner och alltså, på något sätt.
Ja, och det hänger ihop med det jag sa precis. Att det är liksom, det är musiken som binder ihop det här.
Men jag tror också att det fanns en sån, alltså, jag tror det motsvarande fanns absolut i New York och Chicago. Jag vet inte, Detroit, alltså en av de tyngsta, mest inflytelserika ska jag säga proto-techno-DJ, Ken Collier, han var ju liksom gay DJ, men han var inte, ställena han spelade på var inte så här gay per se. Han hade liksom en jäkligt tight DJ-stil, så här impeccable selection och sånt där. Men jag tror bara att de sammanhangen så var, det fanns inte så mycket utrymme att vara homofob liksom. Det är så här, du inte, inte att de kollade på dörren, men om man var homofob skulle man kanske inte ens gilla det, för att det var tillräckligt liksom, folk kunde, det var någon typ av trygga rum för folk om man nu var gay.
Mm.
Men jag tror också i Stockholm, vi bara hoppar över Atlanten fram och tillbaka.
Kör.
Men att i Stockholm så, jag tror man får inte glömma att liksom, homofobi var jävligt hårt i Sverige fram tills för ish 25 år sedan. Eller, alltså, det är inte för mig att säga ens en gång. Men att, eller, det är nog för alla att säga. Alltså, du kanske framförallt snubbar. Det är nog ganska få snubbar som rörde sig runt i Stockholms stadsmiljö på så här, sent 80-tal eller början av 90-tal eller långt in på 90-tal. Som inte i någon bemärkelse, eller om de inte typ reflekterar över, anpassade hur de rörde sig till en homofobisk verklighet. Liksom.
Mm.
Alltså det kan man ju tänka, finns ju folk som skulle vara rädda för att typ visa, alltså, gå och hålla någon annan av samma kön i handen liksom, idag. Men då var ju, så jag tror att liksom, när man har det emot sig, det är klart att de sammanhang där man kan släppa, då liksom, det är bara the gene in the bottle, du liksom släpper loss en massa energi. Och den tror jag då, om man då själv är så här, men jag, fuck homofobi, då blir det så att det är nice vibe där folk festar som det inte finns någon morgondag. Och sen också att typ AIDS-epidemin hade liksom lite klingat av i Stockholm, när jag pratade om. Och det var väl kanske, jag menar inte att folk kanske bara gick ut och festade och firade det, men det man kunde våga göra det igen, för att det var sån jävla, det var sån tabu och det var liksom.
Mm.
Men det är ju, det får man tänka att motsvarande var ju i USA, det var ju liksom ett, hela det offentliga samhället hade liksom varit att typ hets mot homosexuella, och sen liksom AIDS-epidemin, de som drabbades hårdast av det var ju liksom så här minoriteter of color, fattiga, homosexuella, sprutnarkomaner, prostituerade. Det var så här de som utifrån en väldigt konservativ syn var typ oönskvärda i samhället ändå. Och då var den här, ja men ni har säkert hört om den här Disco Sucks liksom backlashen som fanns.
Mm.
på slutet av 70-talet. Alltså, jättemånga som var, som oreflekterat såg sig själv som så här, pop- och rockmusikens huvudpersoner. De kände sig liksom typ knuffade ur sadeln av disco. Och inte bara av disco, utan typ att dels å ena sidan att massa så här Donna Summer, Jocelyn Brown, Diana Ross, you name it, liksom. Den typen av personer blev huvudpersonerna i musiken. Men sen att med deras egna hjältar, typ så här Mick Jagger eller whatever, började också göra disco, liksom. Att det är så här, vad är det här för fjollig skit, liksom. Och jag tror att House överlevde ju, det var där folk sket i backlashen. De var så här, men ni kan ju sluta med det här, men vi kommer inte göra det. Men det var de så här berömda kravaller på en Comiskey Park.
Det var väl
Park.
I Chicago?
Ja, precis. Ja. Det var en sån här doubleheader, alltså som derby, man ska säga, baseball mellan Chicago White Sox och Detroit. Och så en så här rockgubbe DJ. Han hade bett folk ta mera diskoskivor, så sprängde de diskoskivor, liksom så här, death to disco, liksom. Vilket är så här, jag menar,
som mellanakt.
Typ, ja, ja, precis. Jag menar, jag vet inte, till och med musik som jag verkligen inte gillar, men så här, jag vet inte, vit maktmusik, så helt sjukt, ska man göra någon så här, förstör den här musiken? Det är så bokbåls mode. Eller liksom, det finns musik som jag gillar inte så mycket, typ så här, slager, men ja, någon annan gör det. Men fan bryr sig liksom, så här. Men det var som liksom, det var med Middle America som revolterade mot att liksom platsen blev ifrågasatt, och de som då fanns i de här marginalerna, de bara, ah, men fuck you, vi kör på. Men rent liksom industrimässigt så var det ändå så att det var så här fett stora skivbolag, CBS, Columbia, Warner Brothers, RCA, Atlantic, alla de här, de hade ju så här enorma så här PR-apparater och liksom A&Rs som letade diskotalanger och släppte det. Och plötsligt så bara, the party's over. Och sen när the party was over så tog det nog typ 2-3 år så kom det första fallet av AIDS liksom, som var dokumenterat, man hade förstått vad det var för sjukdom och sådär. Så då var det helt plötsligt jävligt hårda tider. Och då tror jag att liksom de som bara, fuck it, vi kör på. De graviterade till de här platserna som är liksom väldigt, de är ju mytologiserade. Men om man tar i New York så var det väl kanske, förutom Paradise Garage, så var det mycket i New Jersey-scenen och Zanzibar. Så. Men det är intressant, Annie, nu får ni bolla tillbaka. Men jag tänker bara vilka musikaliska influenser som utöver de uppenbara som påverkade dem. Och där tycker jag Detroit kanske är ännu mer intressant än vad Chicago är faktiskt.
Ja, jag måste bara stanna i Chicago en sekund till. För jag, det var väldigt nyligen tror jag att det kom upp något såhär, ja men något nytt fastighetsbolag har köpt liksom fastigheten där The Warehouse
just
låg. Så nu finns det väl någon petition för att liksom få det kulturminnesmärkt. Och det är olika hur mycket man liksom hänger upp det på platser på det sättet. Jag tycker det är ganska intressant med platser. Alltså att de finns kvar, att man kan besöka.
Jag med. Alltså, det är kanske lite så här, när man blir så konservatoriegubbe liksom.
Lite
men,
så.
Men jag tycker att det är mer så här att, jag menar, om man ska ta ett försvarstal för det. Jag tycker att liksom, plats och det fysiska och liksom det här förutsättningarna för någonting. Så det spelar ingen roll om det är ett skogsrave eller en efterfest hemma hos någon. Eller liksom att man har något konstigt liksom speakeasy-klubb eller... Allt det är ganska intressant. Alltså vad är förutsättningarna för att röja och festa här? Eller för att ses? Eller liksom, måste man göra det i smyg? Kan man göra det öppet? Kan man, hur funkar ljud här? Typ. Och liksom, ja, men typ Studio 54, att det liksom var en liksom, gammal studio för helt andra skäl. Eller Paradise Garage, att det var just ett garage. Liksom, jag tror att ni har varit inne lite på hur, så här, inte så här, ska man säga, klubbdöd eller något sånt. Men jag har pratat liksom så här om att det är lite kivigt med liksom, var ska man kunna köra fester och sånt i Stockholm. Det är ju en evig fråga. Mm. Och det är väl några år som det var riktigt deppigt. Men det är ju också så att samtidigt, så här, om man är festfixare, då är man ju hela tiden, man bara letar efter, så här, var skulle vi kunna, och så, då är man ju lite kreativ med det. Liksom. Så har det alltid varit. En av Stockholms så här, tunga old school klubbar, Skeppet, som låg i Frihamnen, det var ju liksom en gammal tv-studio som de gjorde om.
Aldrig hört talas om, måste jag känna.
Nej, men
inte heller.
Jyri Kantarens farsa hade massa med det att göra. Jag vet, det var en finsk DJ, Matti Rinne, som DJ Supervitt.
Så DJ Super?
Nej, men han, Jyri gav ut en massa CDs med inspelningar därifrån, och det är ju liksom så här Paradise Garage-moden. Liksom.
Okay.
Det är en del lite mer, inte så här backare, men det är några liksom slängde in så här någon låt då och då som var liksom samtida disco-pop. Men det mesta är så här 100% liksom jämförbart med någon liksom Larry Levin playlist från den tiden. Och det fanns 80-84. De köpte ett gäng så här gamla, vad heter det, ambulanser från USA och tog hit och byggde om dem till någon så här lyxiga liksom typ, inte limousiner typ så här, och körde folk från Stureplan, innan Stureplan var Stureplan liksom, till ut till skeppet då.
Right.
Och typ varje helg så här, på den tiden, menar,
när är det här?
80-84.
Okay.
Och det var liksom också att det kom, alltså varje helg kom det så här finska, ja, bögar basically till Stockholm för att gå dit. Jag tycker det är ganska, det säger någonting att det fanns någon var driftig nog att hålla på det med, fixa de här ambulanserna.
Mm.
Ta en gammal liksom filmstudiolokal, man ska säga, göra om till värsta underground diskot, och att det fanns en sorts gayklubbturism i de där, brist på bättre ord, mörka åren.
Mm.
Det kan man liksom inte riktigt tänka om Stockholm. För det, jag tänker själv att Stockholm kanske liksom någon gång runt så här, I don't know, Army of Lovers, Dailies, Melody, någonting så här sent 80-tal, Nene Cherry, det är liksom Sweemix. Det är då som någonting så här svänger. Ja, men typ något år senare, Monday Bar, Johnny Boy och sånt där. Det är, men att, nej, det har funnits, facklarna har brunnit hela tiden.
Precis. Nej, men just så här konkreta platser, för mig i alla fall att det är...
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Jag kan känna det i mig, så här, historiens vingslag. Okay. Det är den där tegelstenen som satt där på väggen då också. Jag tror inte alla kanske känner samma sak, men jag har den. För mig är det viktigt. Liksom.
Jag jobbade på Arkitekturmuseet som sen blev Arkitektur- och Designcentrum. Så jag är helt liksom, om jag inte var så innan, vilket jag var, så blev det ännu mer
okay.
att göra det. Liksom, att man bara, och jag vet inte, Apollo Asplund, jag vet inte om jag känner honom. Men
han har varit med i...
Han har varit här.
Men då, det är bra. Hej Apollo, om du lyssnar. Men han gjorde ju en jättefin föreställning som var baserad på sitt liv. Liksom.
Just det.
Och då bad han mig att komma och prata om liksom, så här, hiphop, disco och voguing. Och då, jag bara valde att jag skulle typ prata om det utifrån plats. Inte så här, den här platsen, det här hade liksom Cool Herc's syrra sen första festen. Utan, men mer att om man tänker på vad rummet betyder, och vi var inne på nyss, liksom, men att hiphopen väldigt mycket till en början handlade om så här, att ta över liksom, plats öppet. Vi ska liksom, gå på alla tåg, vi ska synas där, vi ska ta över det här park, vi ska ha ett så här, block party jam. Och discon i jämförelse var så här, vi måste dra oss undan för att kunna göra våran grej. De hade typ samma ingredienser, så här, soul, funk, latin, en del så här, groovy rock till en början. Men det utvecklades så här, de här tvillingar som går åt motsatta håll. Och då tänker jag att house och techno är en utväxt kanske på den här discovägen, alltså det vill säga från de här stängda rummen där man måste göra saker on the down low. Och hiphop var så mycket så här, det var framförallt killar, men det var unga som liksom skulle visa här är jag typ. Medans disco och house techno var lite mer så här, här kommer vi vara. Mm. Så men jag tycker det är skitintressant. Jag tänker på en sån plats som man ska ta. Det, men då tar vi Detroit. Det är ju The Music Institute of Detroit. För att det var liksom... min sons gudfar, Magnus, han och jag hade en klubb som heter Belleville. Som en sorts här hommage till Atkins och mig och Saunderson. Belleville 3.
Mm.
Ja, Belleville är en förort till Detroit för ni som lyssnar.
Och de gick på samma high school, var det så?
Ja, precis. Ja. Och nej, men att så här, den platsen som de då blev någon typ av residence på, det var flera, men The Musical Institute of Detroit, det öppnade 88, och då råkade det liksom sammanfalla med att någon brittisk label skulle göra en samlingsskiva med liksom, jag tror de skulle göra så här, The House Sound of Detroit ungefär, men så bara, det blev så här, The Techno Sound, för att allting kändes som tech. Och sen slumpade det så att Depeche Mode hamnade där väldigt tidigt. Och så i någon intervju, jag vet inte om det var Dave Gahan eller vad det var, som bara sa så här, det här är ballaste stället som finns i världen just nu. Och då liksom gick det från att vara så här, vet, behind God's back, till att vara i strålkastarljuset. Och så det, jag tror att det påskyndade hela den här tanken om techno som en separat genre väldigt mycket. Liksom. För att om man lyssnar på så här, det som så här, brittiska DJs till exempel spelade 87-88, eller på Ibiza liksom, det fanns ju ingen sån liksom, uppdelning. Det var bara så här, det här är fet musik. Men sen, nej, men det renodlades jättemycket.
Var det en stor klubb? Den,
nej, det var liksom ganska, det var ju inte en jätteliten lokal, men det var inte liksom, alltså det var inte, Panorama Bar, det var inte liksom Fabric, det var, ja, utan det var lite mera, och jag tror inte heller det var liksom något festställe direkt, det var inte så här folk kröka järnet, utan det var nästan så här juice, dricka juice liksom och lyssna på. Jag tror en till grej man kanske får säga, det lite så här upp och ner event, men att Chicago som stad är ju en handelsstad, en servicestad, en kommunikationsstad, och Detroit är ju en industristad. Och då kan man ju tänka att liksom normpersonerna då skulle vara kanske medelklass eller någonting i Chicago och arbetarklass i Detroit. Men om man kollar på vilken som befolkade housen och tecknen, så är det lite tvärtom, att många av de här första liksom ärkeänglarna av Detroit teknoscen, de kom ju från så här medelklass. Och i Chicago, mycket av housen, framförallt så här från typ södra Chicago, men så här Dancemania och sånt där, det är ju verkligen arbetarklass musik liksom. Alltså det är lite flummigt.
Men det måste ju krävts någon form av liksom ekonomisk muskel. Alltså med, ja, men i och för sig, det var ju väldigt spar, det var inte 15 syntar på den tiden man hade kanske i sin studio, utan en trummaskin och en keyboard.
Nej. Sen är det väl det här som liksom är med så mycket musik, man själv, jag tycker att det är så här obeskrivet fett med musik som på något sätt är, I don't know, före sin tid eller utanför tiden liksom, som bara liksom, shit, var kom det här ifrån? Och det är ju, nu är det svårare att se, men det händer fortfarande hela tiden. Men när det är liksom så här, någonting bara kom out of nowhere liksom. Och sen är det ju sällan riktigt så, utan de som har gjort det var fett inspirerade av någonting, men att man själv, för en själv uppstod det bara out of nowhere.
Jag tror, ja, bara, alltså det är inte ofta man hittar något, eller så letar jag bara på fel ställen. Jag kanske var bättre på det förut, och hitta saker som verkligen är så, off, det här sticker verkligen ut och är fett, men det funkar ändå i det här sammanhanget. Jag upplever att, eller så har det blivit så att folk bara så här härmar varandra för mycket. Eller är jag bara bitter på det? Eller jag vet inte.
Alltså, nej, men jag tror att det är lite så, alltså tekniken gör att härmas är lättare, så att ett fenomen, alltså förut, jag kommer ihåg sista gången jag verkligen var med om att någonting liksom var en sån här liksom, wow, kom det här ifrån? Det var kanske så här Baile Funk. Jag älskar inte Baile Funk, jag gillar det rätt mycket. Men det var att det hade någon sån här inkubationstid. Att det fick liksom hålla på och så här, vad heter det, bli liksom, det utvecklades i skymundan liksom. Men nu för tiden, om någonting skulle komma, om det skulle komma så här, har ni hört den här albanska discofunken? Det skulle ta 2 sekunder, det skulle vara liksom överallt. Men det fanns en seghet liksom. Men jag tror, många av, i den här scenen som många av de tidiga liksom Detroit-DJerna kommer, det var så svarta medelklass kids som, de var fan rätt upptagna med att, ska säga, distansera sig, i fel ord, men de vill liksom, de ville få definiera sig själva, de vill inte gå i någons fotspår. Så för många av dem, de lyssnade ju liksom på, ja just det, det är nu vi ska nämna Electrifying Mojo. Nej, men som hade Midnight Funk Association, så här radiostation. Det var en liten smärre revolution på så här mitt 70-tal, på att radio transformerades och liksom FM-radio gick att använda på ett annat sätt. Liksom. Och han hade, det var liksom som en rörelse i hela hans radioshow. Men han var ju så här tok eklektisk på ett sätt som idag när alla har så här playlists. Idag där det är liksom, de lyssnar på indiepop och turkisk prog och techno på samma playlist, så känns det inget konstigt. Men på den tiden var det ju en fet grej. Inte minst när radio var jätte så här, segregerat. Men han spelade ju så här, ja men Prince och Kraftwerk och... Ja, nu tog jag de här huvudingredienserna. Men så här B-52s och liksom så här, ja, men riktigt weird musik i en salig blandning på ett sätt som gick tvärs emot hela den här liksom, 3 minuter sedan i reklampaus-stylen.
Baserad vart den här radio?
I Detroit.
Det var okej, okay, okej.
Okay. Ja, mm. Och den lyssnade liksom väldigt många på. Så de blev liksom skolade av alltså radio istället. Jag tänker ju det normala om man är DJ, det är att man tycker att så här, radio är så häftig, så här liksom... Okej, kanske inte man bor i London, men att, att det man gör utmanar begränsningarna med radio. Så här, nu ska vi ha väderleksrapport, men sen så ska vi höra lite mer musik, så en 3 minuters poplåt. Liksom. Men mm. där var det ju med att så här, nu körde vi en så här, 14 minuters psykrock, eller någon så här, låt med Genesis som ingen annan bryr sig om. Liksom. Och sen mixar vi ihop det med så här, The Time. Typ.
Jag tycker många som nämner ja, men just så här, Kraftwerk alltså, som inspiration för det som blev techno.
Ja,
ja. Och någon, jag vet inte, Jesse Saunders kanske. Ja, men typ som beskrev det som ja, men, Kraftwerk möter funk, liksom, var hans...
Jag tror det är Derek May.
Han, Derek
är, han var ju sån här liksom... Ja, men han är ju någon ja, citatmaskin, liksom så här. Och det, jag tror att också det gjorde så här tecknet ännu mer fenomen att så här, när brittiska journalister ville liksom sälja in ett nytt koncept, då hade de någon som kunde ge dem liksom redo, färdiga formuleringar. Men det är någonting så här, om Kraftwerk och George Clinton hade fastnat i en hiss med en sequencer och leka med, då hade det låtit så här.
Exakt.
Då. Men någon annan har sagt kanske också att liksom Kraftwerk var för techno, var liksom Muddy Waters var för Rolling Stones. Att liksom, det är det här som är genesis av hela grejen. Liksom. Och det får man väl ändå... Jag älskar verkligen den tyska, vad ska jag säga, i brist på bättre ord, progressiva rörelsen. Den var inte som svensk progg i första hand politisk, utan kanske mer estetiskt progressiv. Men de var ju jätteradikala även många av dem där. Liksom. Men att de... Det är något speciellt med många av de här tyska äventyrliga musikerna från sent 60-tal och 70-tal. De älskade James Brown, de älskade funk och liksom soul. Men de tyckte så här, vi får inte, alltså de hade inte ordet kulturella appropriering, men vi måste göra något evigt, vi måste göra något som sticker ut på något sätt. Liksom. Och så, jag menar, några av dem, jag menar, från till exempel Can och så, de hade ju så här haft Stockhausen som lärare, de gick på musikhögskola och sånt där. Så att de på något sätt så bara blev det just att vad kan man göra med elektroniska instrument? Och den biten tillbaka i Detroit då, men egentligen New York och Chicago också, det var ju såklart, om man som de här svarta medelklasskidsen i Detroit vill få definiera vem man är själv, då tar man ju så här, nej, vi ska inte lyssna på Smokey Robinson och Diana Ross, vi ska lyssna på liksom Kraftwerk och Telex. Att det var så här sättet att särskilja sig liksom. Och sen med det som, jag vet inte om jag har sett några klipp från det, men det fanns en Detroits motsvarighet till Soul Train som hette The Scene, som var liksom dansshow med musik till, och det är nästan som en, det är som en catwalk, alltså folk, eller det är som voguing nästan, även om det inte är, det var inte kanske många som gick omkring i drag, men folk ville verkligen liksom battla med häftig stil liksom. Det fanns ett lokalt projekt av kids där som hette A Number of Names kallade, som gjorde den här låten Charivari, ni har säkert hört den. Nej, okej, okay. Men den var huge runt så 80, jag tror. DJ Samo har gjort en svensk version. Vi måste typ lyssna på den någon gång sen. Men den brukar räknas som en sån här proto technolåt, och den i sin tur han italodisco hjälten Kano, som liksom en av de stora kommersiella Italo-artisterna, han har en låt I'm Ready, och B-sidan en Holly Dolly brukade till exempel Ken Collier med flera köra dubbelex på och förlänga ett sånt beat, och det är det som Charivari i sin tur bygger på. Det tycker jag är också intressant att såhär, det här dubbelex och liksom göra förlängda loopar och sånt där innan man hade kunde producera helt egna tracks och så. Det är så mycket som är gemensamt egentligen med typ både hiphop och en viss discoscen. Att liksom göra live edits eller remixer. Att det kommer från samma liksom, alltså det är så mycket DJ-musik från början.
Mm. Ja, men så hörde jag liksom, så har jag hört Frankie Knuckles spelstil beskrivas också. Alltså som liksom en mix av discoskivor med en trummaskin kanske. Och liksom ja, men live remixat i någonting som förenklat då, sen blev house.
Ja, men verkligen.
Finns det förresten en risk i att, så här, känner du så att ju längre tiden går, desto mer förenklar man historiebeskrivningen?
Ah, shit. Ja, det finns, vad heter det?
Finns en sån risk, känner jag.
Jo, det gör det väl. Men jag tror också att sådär, alltså historien skrivs ju alltid om allting. Och den, alltså, risken, det motsatta är ju också sant. Jag menar, det här samtalet är ju typ en fördjupning. Så jag tror inte, alltså i ert fall, ni bidrar ju till en försvårning.
Ska jag säga. Ja, ja, men det är bra. Oj,
nej, men jag skojar. Nej, men inte försvårning. Nej, men en fördjupning.
Ja, liksom. Exakt.
Men jag tyckte nu idag, eller för någon månad sedan, kom ju Anna Gavanas och Anna Öströms bok om Tillbaka till underjorden. Jag tror att vi pratade om det innan, att mycket av, jag är besatt av att se bra skildringar av fest och klubb och dans i film och på tv, för det är så supersvårt. Det är så groteskt svårt.
Ja, men som du nämnde innan. Ja, men exakt. På tv, i filmer liksom.
Nej, och det är för att, alltså, så här, det tillfället som är klubb, liksom extasen och allt det där, det är ju liksom, med fint ord, efemärt. Alltså det är liksom dunstar bort. Det är liksom inte, det är inte som så här, historiska händelser som är så här, vid slaget vid Poitiers händer det här. Utan det är liksom, man har så här suddiga minnen och man har bara en fet känsla och bara, eller, kanske man träffade någon eller whatever, men det är, alltså man träffade jättemånga människor förhoppningsvis. Och så det skildras väldigt sällan, men jag tror att det är också, om man tittar på dokumentationen av uteliv, om vi ska prata om risker som du sa, jag tror en risk finns i, den största risken tycker jag är, det är att vi i Sverige tyvärr tar allt det här på så lite allvar. Medan, alltså, ni måste ju sett det, liksom, men om man tittar i Storbritannien eller USA eller i viss mån Tyskland, så finns det så här, hela, alltså det är biblioteksmängd av böcker om dansmusik, för man tillskriver det ett värde. Och i Sverige så liksom dansmusik, det har varit liksom så här, någon typ av ungdomssynd som man höll på med innan man stadgade sig och skaffade ett jobb. Men det är inte så uppenbarligen, eftersom det har funnits nu i 30 plus år i Sverige. Det är liksom, det definierar så mångas liv liksom. Jag, men vi ser på det som att, så här, ballongdansen typ. Man bara, nej.
Jag tror att det börjar förändras lite nu. Ja. Alltså jag tror att scenen, och den har ju funnits på någon nivå, som du säger, jävligt länge. Ja. Men jag tror att det är väl kanske senaste 10 åren som det verkligen liksom gemene man, så att säga, ute på byn har börjat fatta att det är någonting på riktigt och inte bara någon liten konstig liksom rörelse eller någon liten konstig subkultur, utan att det faktiskt är någonting riktigt. Att det liksom, när jag kommer ihåg när jag började liksom DJ och producera musik när jag var 13 och sa till folk runt omkring mig att så här, det är det här jag vill hålla på med. Det är det här jag vill jobba med. Jag vill spela musik på rave och producera musik och släppa den här konstiga musiken som det var då. Folk tyckte jag var jättekonstig.
Du kommer växa ur det.
Ja, men typ, jag har delvis det, och sen med folk bara såhär, vad fan, för då fanns det ju inte, då liksom, det var så jävla underground och så jävla konstigt. Men idag, om en 13-åring säger till sin mamma och pappa, ja, men jag vill bli DJ och musikproducent och turnera runt i världen, så är det så, ah, fan, vad, alltså det är en helt annan grej nu.
Eller tvärtom, att man till och med, om någon säger att den ska vara bli DJ, att man himlar med ögonen.
Ja, exakt.
För det är alla.
Ja, exakt. Det har slagit över, ja, precis. Exakt. Absolut. Men du fattar vad jag menar.
Nej, men verkligen, kanske mer att man bara, men se till att liksom skaffa, så här, tänk på det juridiska, skaffa bra, liksom, alltså förlägg musiken bra. Alltså, något sånt där. Liksom.
Exakt.
Tänk på det som att det är ett jobb eller någonting.
Exakt.
Eller
hur gör du det till en business på riktigt? Liksom.
Ja, och det är ju, alltså, det tycker jag är, jag jobbar ju med Selam som producerar konserter och festivaler mest. Liksom. Och det är mest musik med rötter i Afrika, Karibien och Latinamerika. Men det är mycket så här, framförallt i Östra Afrika skulle jag säga. Att det är en gud, säga, det är en djungel, shit. Dåligt. Nej, men att det är väldigt så här, att många artister som inte har, de har liksom inte rättigheterna till sin musik och sånt där. Och det är mycket det man måste så här, skapa, den typen av infrastruktur för att folk ska kunna leva på att syssla med musik. Där har vi i Sverige ett försprång, men tillbaka till Chicago tar vi liksom antagligen den mest inflytelserika house labeln of all time, skulle jag nog ändå säga, är Trax Records. Det var ju bara gangsterkapitalism, om man ska vara sån. Alltså att folk var så hustlade liksom. Och de fick sådär betalt typ cash i handen för liksom ett släpp. Mm. Och de kunde ju få kanske såhär typ $3,000. Wow. Och sen liksom såhär, så fick de aldrig några mer pengar. Och så pressades det upp. Jag menar, jag tror Trax, de skulle ju kunna få jamaikanska skivbolagsbossar och skämmas hur pissigt det är hanterat. Alltså att det är liksom...
Men har inte pågått tvister i modern tid om det här också?
Jag tror det. Det har det ju. Och det är också så här liksom... Ja, men typ så här Jamie Principle gjorde ju några fantastiska låtar med Frankie Knuckles. Han blev liksom typ armbågad ut ur allting liksom. Jag tror också... Men det där, det gäller för sig inte bara Chicago. Jag skulle säga... Ja, just det, jag ville säga det. Det finns ju ganska många här i Sverige, tänker jag, som skulle vara bättre på att berätta allt det här än jag. Men jag tänkte på Johanny Ekstrand eller Jean-Louis Hutta eller Aril Bricka till exempel. Aril Bricka, han, jag vet inte. Jag ska inte säga någonting, jag vet inte. Men jag tror att inte han bara fick liksom en kunglig behandling av Gwen Atkins, typ.
Nej, vi har, han är gäst hos oss, men
han,
vi pratade
var
inte
för några veckor sedan. Vi snackade inte om det.
Nej, men alltså, det är kanske också hade jag varit med, men jag hade inte tyckt att det var det mest viktiga att prata om. Han är en grym producent oavsett. Men det är ändå... Men jag tänker att alltså, Chicago och Detroit har ju någon liksom mytologisk ställning för oss. Och så får man komma ihåg att så här, människorna som har hållit på med det här, de är ju människor. Några med hustlers, några med... änglar och några är någonting mitt emellan liksom, så här. Jag vet att typ Julian Väring som är med och driver Lighthouse, han har ju varit väldigt mycket i Chicago. Han är ju så här ganska typ, alltså som vän med många av dem i så här, Soul in the Hole, de djupa skivstolmar, disco slash house producenterna och, så det, jag menar, det finns ju ganska många i Sverige som verkligen har en relation till allt det här. Jag själv, men Magnus som jag nämnde, när vi hade den här Belleville, då var det liksom att man tyckte det var så himla, ja, men ett romantiskt skimmer. För att det är på något plan tänkte man sig att det här är det renodlade av den kultur man har valsat runt i så här länge. Liksom. Mm. Men sen typ Miguel Flight Pizarro som var med och drev hiphopklubben, yes, han har ju alltid varit så svin inne på Detroit Techno och Electro också, och bokat mycket åt det hållet. Det är ytterligare en grej liksom, att så här, vad fan är liksom, vad går gränsen med Electro och Techno? Jag tänker om det är så här raka takt eller inte, men samtidigt då är det så här, tar man Cybertron eller Sean Atkins liksom, Model 500, det är det ena om vart annat liksom. Alltså att det är inte, när man ska liksom genre bestämma vad några artister är, några är ju typ så här, tar du Theo Parrish, vad fan är det? Det är liksom, det är jazz, det är house, det är allting.
Men tycker ni, exakt, jag disco och house, alltså jag hamnar ofta i den situationen där jag försöker så här,
vad
ja, exakt, vad är det här för egentligen? Är det här disco?
Finns det inte något som är disco house?
Dessutom,
jo, i min hjärna så finns det en genre som heter disco house, även om jag vet att jag är helt ute och cyklar.
Nej, men alltså, du vet, jag tänker,
men också, du fattar vad jag menar.
100. Jag tycker också så här, ibland man hamnar ju disclaimer, det här är inte funkofobiskt menat, men det finns folk som är så besatta av en viss typ av ordning och kategorisering, och du vet, när man har varit i skivaffärer och de har liksom så här, de har ett fack för progressive house, sen har de ett fack för tech house, sen har de ett frack för electrohouse och så. Och sen bara hörni, varannan artist ni gillar är någonting mitt emellan. Varannan 12, det är typ 3 låtar. En låt är någon så här långsam beatslåt, alltså, och så vidare.
Men för den personen så är det säkert rätt.
Ja,
det finns ju ingen gubbe som, eller tant som kan komma och säga vad som är
exakt. Nej, men jag själv, jag tycker inte att man ska vara eklektisk, att det var häftigt att kokettera vilken bred smak man har. Men man gillar ju musik som har lite olika ton.
Och absolut.
Det är ett DJ-set, liksom, man vill att det ska vara en typ resa. Eller man vill att det ska vara liksom smek och smisk, I don't know. Det är i alla fall inte... Jag själv tycker det är skitkul, om man nu ska kalla saker för olika saker, att mixa just så här techno med raka takter med elektro med så här baktakt till exempel. Mm. För att det blir en så här, det blir coola synkoper och det, liksom, det blir fan whiplash-skador i huvudet av skakningen som uppstår i de mixarna. Liksom. Men det är ju... I don't know. Folk är olika.
Vi vill gå tillbaka lite till det där med lablar och hustling. Alltså jag tror att det förekommer ju fortfarande. Alltså in all walks av musikbranschen.
100.
Att artister blir hasslade liksom.
Mm.
Det händer ju hela tiden.
Ja.
Även om man tror att man inte ska bli hasslad, så kan man bli hasslad.
Jag snackade om det typ för någon timme sedan bara med min kompis. Men just att säga, skriva kontrakt vänner emellan, bara för att det inte ska, alltså så här, en trygghet för alla inblandade liksom. Sen kan jag säga ibland, det finns ju mycket man gör, det behöver inte vara musik, men i massa sammanhang, om någon kompis frågar om man vill göra någonting, då gör man det bara för att man skiter i det, man kommer få betalt, man gör det bara för, alltså det är som nästan hjälpa någon att flytta. Men det är segt om någon ska göra business av en. Mm. Någon har gett någon track, eller jobbat med någonting exklusivt, och de hypar det och det blir storsäljare, och sen så blir du fuckad. Mm. Den är inte okej. Okay. Men det är, jag tror att det var också, den där grejen var väl liksom kanske ännu värre för, låt säga, 10 år sedan kanske. Alltså det fanns ju den här tiden när det var musikindustrin, branschen var så mycket, det fanns inget normalläge. Och det fanns typ lablar som bara hade funnits i ett halvår eller i 2 år eller som de konkade. Alltså så att det fanns inget normalläge att förhålla sig till kontraktsmässigt och sånt där. Mm. Och sen så om du gör någonting så här, ja det är en edit, den är bootleg, det är inte clearade sampling, alltså, och så vidare och så vidare och så vidare. Då blev det liksom, folk körde på volley. Liksom.
Visst.
Då har du lyssnat på den första delen av vårt snack med Nathan Hammelberg. Den andra delen kommer i feeden framöver. Men om du är extra sugen så kan du, om du inte redan är det, bli Patreon, så finns hela intervjun att lyssna på redan där. Tack för den här veckan.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice där alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.
Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Träolja från 90 kronor i burken. Byggmax, var smart, handla billigt.